Du lyssnar på Gin-podden, Sveriges första och största podd om gin. Jag heter Joakim Lundin som vanligt och här kommer avsnitt 3 i serien Vad hände sen? Idag pratar jag med en av huvudförfattarna Jens Josefsson och fotografen Lorenzo Guida som ligger bakom boken Svensk gin, drinkare, destillerier och drömmare. Jag intervjuade faktiskt Jens och Lorenzo i avsnitt 5 av Gin-podden. Det känns ju som en evighet sedan nu och är ju väldigt nyfiken på vad som har hänt sen sist. Och i min hand så håller jag 240 sidor kärlek till Svensk Hantverksgin. 1000 mil fångade från norr till söder. Varmt välkomna Jens och Lorenzo.
Tack, stort tack.
Tusen tack.
Ja, okej grabbar. Första frågan är utvis. Hur känns det att äntligen vara färdiga? Känns det som en förlösning eller?
Ja, det gör det verkligen. Det känns lite vemodigt nästan skulle jag säga också. Ja. När man har jobbat så himla intensivt med någonting så länge. Jag var ändå uppe och fotograferade i 2 år. Så präglar det här hela tiden mitt liv på något sätt. Med möten på kvällarna och ut och resa och så vidare. Sen när allting tog slut så blev det tomt. Och jag kände mig, ärligt, så kände mig nog lite deprimerad tror jag. Sådär lite tomt. Det var något som fattades. Jag ville direkt börja göra en ny bok känns
det
som.
Det känner jag igen också. Det var nästan så att man gick in i en lätt depression när allting var klart. Men samtidigt så vi är ju långt ifrån klara med det här projektet på många andra sätt.
Ja, det hoppas jag ni ska få berätta lite mer om sen också. Vad har ni dragit för lärdomar då? Alltså, här har ni ju samlat hela Sverige egentligen. Alla destillerier och ni har intervjuat en massa människor och sett en massa platser och fått inspiration och ni har fått säkert lära er en massa grejer själva också. Vad tar ni med er, om vi börjar med dig Lorenzo, vad tar du med dig från arbetet med boken?
Ja, jag skulle nog vilja göra en hel del saker annorlunda såklart. Även om jag är supernöjd med boken så skulle jag till exempel vilja förbereda de jag besökte på ett annorlunda sätt och kanske letat efter lite annorlunda saker att fotografera och sådär. Även om jag har fått med så mycket som möjligt så finns det alltid saker man kan förbättra. Alltså det beror på, handlar ju om vart man sätter ribban. Jag har fått lära mig jättemycket om hur man ska ta folk och så vidare, framförallt. Alla har ju varit så himla olika. Det har ju varit från jättestora destillerier till som är största i Sverige med hur många anställda som helst. Till folk som har ett destilleri, en liten stuga på 20 kvadratmeter. Och då måste man ju behandla dem på väldigt olika sätt för att få fram det jag behöver, eller snarare det som boken behöver.
Och är det någon annan lärdom som du känner att du har dragit just av att åka runt och träffa alla de här människorna? Är det någonting om man skulle tänka på gin-community och gin-Sverige är stort? Vad har du fått med dig därifrån om man tänker på de här 2 åren du arbetar med boken? Vad bär du med dig idag? Förutom depressionen då?
Det finns även väldigt mycket glädje såklart. Det är spännande att se de här eldsjälarna, hur de har utvecklats under den här tiden. Som var med i början av boken. Det var inte alls lika många som det finns nu. Nu har det ju startat jättemycket nya destillerier och sådär som är in på marknaden. Och man kan väl säga att det är lite mer snabba processer på de nya destillerierna. De har lite mer bråttom än de som var med från början kan jag tycka. Förstår du vad jag menar?
Nej, men utveckla gärna.
Det känns som att det har kommit jättemycket nya destillerier på resans gång som har kanske behöver lite snabbare effekter. Liksom. Så här, pangbom, skapar en etikett, skaffar en destilleri och tillståndet och kör igång. Medan de destillerierna som var mer från början, jag vill inte nämna några såklart, det känns som att de har en mer gedigen längre marknadsplan, mer av en längre dröm, utan det är mycket guldletare tror jag som har kommit in i marknaden.
Ja, men man ser att det är lite trendigt och då vill man göra sig en affär eller testa på någonting liksom. Ja, jag förstår.
Ja, precis.
Och du då Jens, hur känns det efter att ha pratat med alla dessa människor och är det samma typ av tomhet?
Ja, det är det absolut. Det har ju varit ett jättespännande, härligt projekt. Det är fantastiska människor och vi har ju också jobbat väldigt hårt och väldigt intensivt ända in till boken gick på tryck. Så att det blev ett lugn när det var klart och ett tomrum kan man väl säga.
Vad tar du med dig för någonting från arbetet? Vad har du dragit för lärdomar och vad bär du med dig?
Jag har ju lärt mig väldigt mycket om gin. Jag trodde jag kunde lite när vi började, men jag har ju lärt mig oändligt mycket och inser hur, hur oändligt mycket mer det finns att lära sig. Och sen det som har slagit mig väldigt mycket när vi har träffat de här olika destillerierna, det är ju att svensk gin är ju faktiskt mer varierande än vad jag trodde från början i sätt hur man producerar och val av pannor och val av metoder och val av botanicals och ja, mycket sånt. Också varför argumenten för varför man gör på ett visst sätt är ju rätt spännande och rätt varierande.
Du har ju testat din beskärda del av gin i livet och mött massor av olika typer av destillerier, både svenska och internationella, och även i din roll som The Gin Whisperer får man inte glömma. Vad kan du se där? Är det liksom, vad ska man säga, lite som Lorenzo var inne på, de moderna eller de nya destillerierna, har de en annan syn på hantverket än de som varit med längre, eller kan man se några sådana skillnader?
Nej, så vet jag inte riktigt om jag vill generalisera det, utan det känns som att både av de nya som vi har träffat så finns det de som kör väldigt klassiskt på många sätt, ja. och samtidigt de som helt och hållet vänder upp och ner på det. Men det är mycket sådana här saker som man bara utgår från basspriten. Ska man göra egen basprit eller ska man köpa basprit? Det är ju en jättestor fråga, och alla har ju sina tunga argument varför de har gjort sina val. Men också hur man destillerar, vilken typ av panna, vilken värme, koncentration och mycket andra sådana saker. Ekologiskt eller lokalt eller både och eller inget av det och sådana här saker. Det skiljer sig rätt mycket.
Ja, och det som förenar det är att man vill skapa något nytt egentligen. Jag har ju följt med den här resan och ni har ju mött väldigt många människor där ute. Det jag kan känna igen mig i, det är ju precis det ni är inne på, att ja, men, vissa väljer att ta det hela vägen ut. Om jag tänker på till exempel Tevsjö då, för att nämna någon som jobbar med den här spårbarheten och verkligen har gått all in på att få kvarn och allt och samarbeta med det lokala samhället. Och, ja, det finns ju fler exempel på det också. Men jag tycker det är häftigt när man går så all in för att få det så klimatsmart och hållbart och lokalt som möjligt. Det känns som att det är väldigt mycket hjärta i sådana produkter, tycker jag.
Absolut, fast jag tror det finns väldigt mycket hjärta i väldigt många andra sätt att göra det också. Så jag tycker inte att det ena är bättre än det andra. Så, utan det är mycket passion, mycket tankar bakom. Och det känns som att vilket spår man än har valt att göra så har man tänkt igenom det väl och har liksom starka argument för att så här gör vi på grund av det här. Så att, ja.
Ja, och den stora skillnaden känns ju också jämfört med många internationella, det känns som att det är just den här lokala touchen, att oavsett hur man har valt att göra med basprit och botanicals och så vidare, så är det just att man försöker gräva lite grann där man står, vad är det som kan göra oss unika, och det tycker jag är skitkul, för då blir det lite mer den här geografiska resan genom Sverige, och jag vet att du var inne på det, Lorenzo, när vi pratades vid sist i oktober förra året. Lite precis som du sa att du ville fånga det lokala samhället i dina fotografier, så känns det som också att destillerierna vill liksom, de har en stolthet vart de är någonstans och vart de befinner sig, att de vill lyfta upp naturen och det som finns runt omkring in i sin slutprodukt. Det tycker jag är ju väldigt värmande och inspirerande också.
Det blir oftast mycket community som typ sådär, och de får väldigt mycket stöd av samhället direkt, det ser du igenom, märker man. Att de vill liksom skapa en någonting, alltså, så att de håller sig på god fot med samhället, känns det som också. Jag tycker det, och sen självklart så är det, finns det en terroirig en känsla hos alla där man vill skapa sin egen nisch som är kopplad till där man bor helt enkelt, eller där man destillerar. Liksom.
Jens, var det du som intervjuade Leslie Gracie eller skrev hon själv, eller hur var det?
Det var en rätt rolig och lång process. Det var inte väldigt enkelt att få med henne på en sån här grej, och första reaktionen från det hållet var väl lite att varför ska Leslie skriva förord till en bok om svensken? Men vi jobbade hårt på att övertala henne, och bland annat så skickade vi en hel del små prover på svensk gin till henne. Uh-huh. Så att hon fick prova igenom och få en bild av det. Och sen så fick vi beskriva boken, vad den skulle handla om och vad upplägget och tankarna var. Och så fick vi berätta en hel del om svensk gin. Och sen utifrån det så skrev hon då förordet själv, så att det är inte en intervju på det sättet.
Jag tycker det är skithäftigt, och det blir den här internationella prägeln nu när ni också har med Jana Kamarudin Hon som är senior bartender på Atlas i Singapore.
Ja, det är jätteroligt att få lite internationell prägel på det. Och Leslie är ju kanske en av världens främsta gin-destillatörer överhuvudtaget och en av världens främsta kvinnliga masterdistillers. Så att, hon sitter ju på oerhört mycket kunskap och hon och Hendrix har ju betytt väldigt mycket för den här ginboomen som vi är i. Så att, det var ju oerhört roligt att hon ställde upp på det här.
Det förstår jag verkligen. Vi var inne och pratade lite grann det här om vad ni har dragit för lärdomar kring den här processen med boken och så. Men har ni några platser och möten som har etsat fast lite extra i era själar?
Ja, det har vi verkligen. Vi har ju, det är så många ställen vi har besökt. Ett ställe som verkligen var fantastiskt för mig, det var ju Norrbottens destilleri. Vi besökte dem, för då hade vi ju en stuga dagen innan, mitt i spenaten där uppe någonstans. Och det var ju så kallt så jag trodde inte det kunde bli så kallt. Det var ju liksom närmare mellan 25-30 minus och sånt där. Liksom. Och första kvällen så fick vi av en slump se norrsken. Och det har ju alltid varit en dröm. Liksom. Med den känslan, dagen efter så åkte vi ut till Norrbottens destilleri och så blev vi överraskade med att vi skulle göra en liten tur med hundsläder. Med huskies, sådana alaska huskies. Och så hade vi en liten ginprovning ute på en frusen sjö mitt i nowhere. Och det var helt fantastiskt, måste jag säga. Men den kylan, det var helt otroligt. Det var så kallt så att kameran slutade funka efter fem bilder. Det blev som en isklump liksom. Så då var jag tvungen att ta fem bilder och sen så var jag tvungen att sätta kameran i armhålan i min overall och värma upp den en stund. Och så tog jag fram den och tog fem bilder till och sen så funkar den inte igen. Och, det var så. Och så försökte jag liksom filma lite med telefonen. Nej, den gick ju sönder på en gång i den där kylan. Liksom. För det blir ju vinddrag också. Det var ju öppet landskap på den där sjön, du vet. Och sen med den där kylan och alltihopa. Det var helt fantastiskt faktiskt. Det var en upplevelse jag kommer ha med mig livet ut, tror jag. Och de var så otroligt trevliga där uppe. Vi blev liksom vänner på en gång, kändes det som. Så otroligt välkomnande och tog hand om oss. Med den upplevelsen och det kommer jag leva på länge.
Ja, vad roligt att höra. Jens, du då? Jag vet ju att du har gjort mycket intervjuer på distans och så. Har du träffat någon fysiskt också?
Ja, jag har ju tyvärr inte kunnat resa runt lika mycket som Lorenzo utan jag har suttit här i karantän i Danmark och gjort det mesta online. Jag har ju varit hos Stockholms bränneri och Härnö. Det är ju i princip de besöken jag har gjort.
Men är det något möte eller någon intervju där du känner att bakgrundshistoria som är lite extra spännande att läsa om i boken? Jag kan ju tänka mig att bland de här 240 sidorna så finns det ju säkert väldigt många historier som man inte har hört talas om tidigare. När jag läste den så var det mycket så här, vad roligt.
Det finns ju flera stycken, men till exempel Ven tycker jag är oerhört intressant. Han är ju på många sätt så motsats till många andra. Han är ju verkligen en vetenskapsman i grunden och botten. Oerhörd kompetens och kunskap kring allt vad som gäller sprit och gin. Det kapitlet, att lyssna på Henrik, och du har ju också intervjuat honom, det är ju en otrolig resa. Sen är ju även Tevsjö väldigt spännande i och med att de har en annorlunda approach och det är ett familjeföretag och den här kvarnen som har gått i arv i sju generationer eller vad det är. Och han berättar om björnattacker på deras anställda på kvällarna, lite sådana här saker där. Också väldigt spännande. Ogin var ju också en sån. Han är ju John Oscar utanför Gällivare, tror jag det var. Han är ju relativt okänd. Han gör ju sån liten upplaga så att det mesta säljs ju på hans egna restaurang. Och det är väl först nu han kommer släppa någonting på Systembolaget. Han har ju en väldigt unik inställning till hur han producerar sin gin. Och det var också fantastiskt spännande att lyssna på hur han har kommit fram till det och hans tankar kring det. Bara en sån sak som att han berättar väldigt engagerat och passionerat om hur det var att destillera blåbär. Hur han höll på en hel sommar, provade att destillera alla olika varianter av blåbär. Från bladen till blommorna till rötterna till bären i olika former. Och behandlade bären och så vidare. Och sen i slutändan så konstaterar han att blåbär det ska man inte ha i gin. Och så skippar han det helt och hållet. Och helt utan bitterhet, utan det är bara en intressant process liksom. Så att han är också väldigt spännande att lyssna på.
Skellefteå är han ifrån.
Skellefteå,
ja. Men vad kul. Ja, någon annan sån historia som har etsat sig fast? Har du mött någon sån i arbetet med boken?
Men det är ju många. Alla har ju någonting unikt. Alla är speciella. Så att, ja, det finns inget kapitel, ingen vi har mött som jag tycker är ointressant. Man har känt efter intervjun att fan, det här skulle vi inte haft med. Hur ska vi kunna vinkla det här till någonting bra? Utan, till exempel OP har ju sån som är... Det är ju liksom en väldigt stor fabrik, och inför det så tänkte jag att hur hittar man någonting spännande att berätta om här?
Ja.
Men det skulle kunna bli en bok bara i sig om de två herrarna om OP Distillery. Så att det var ju fantastiskt fascinerande och intressant.
Vart är det de hotellade? Sundsvall eller?
Ja, precis. Är inte det Kramfors, va?
Just det.
De ska läsa på lite mer om. Mer framåt då, om man tittar så här, vad kan bokköparen förvänta sig av boken?
En komplett bok, skulle jag säga. När folk har förklarat vad de tycker om boken, när jag har frågat dem. Den tar upp så otroligt mycket saker, liksom. Både lite historia, både liksom människorna, geografiska positionen, men också så får man recept, och det är det som många tycker om.
Den är så pass bred, tycker jag. Det finns ju verkligen någonting för alla. Jag hade en kompis som har köpt den och lagt den på köksbordet hemma och säger att kompisar som har kommit förbi har suttit och bläddrat och varit väldigt sådär roade och intresserade, även om de inte har varit intresserade av gin, för att det har varit bilder och det har varit människor och det har varit liksom fantastiska drinkrecept och allt det här. Så att vi ville verkligen få till en bok som täcker in, så att både nybörjaren och den som verkligen kan mycket kan känna att det här är givande och intressant. Och det tror jag att vi har lyckats med.
Ja, jag själv ser ju att det måste ligga en väldig potential att kunna få ut den både via alla medverkande destillerier, men också så här, inom besöksnäringen måste det vara väldigt spännande, eftersom den knyter ju an väldigt mycket till platserna där ute.
Ja, precis. Det är inte bara bokhandeln. Det funkar ju även liksom på hotell, har ju till exempel börjat ta in den, som ligger i närheten av destillerier och sådär, eller som har ett intresse i in. Provningar, självklart.
Hur ser det ut med försäljningen då? Ni har ju lagt ner ett gäng mantimmar. Kommer det att betala sig tillbaka?
Det har ju gått över förväntan. För det första så sålde vi ju fler böcker än vad vi hade förväntat oss innan den var klar. Vi sålde ju en 300-400 böcker på Kickstarten, och det var ju ungefär vad vi räknade med då och pratade om att göra en upplaga på någonstans mellan 500 000 böcker. Men sen har ju flera producenter hört av sig och velat förbeställa flera böcker, och många privatpersoner har hört av sig som missade kickstarten och ville få möjlighet att beställa, så att då la vi upp det på vår hemsida att man kan förbeställa den. Det gav ju en 300-400 böcker i försäljning det också. Så att när vi skulle skicka den på tryck, då fick vi lite små panik och så höjde vi upp beställningen till 2000 böcker. När böckerna väl kom, då hade vi sålt 1300 ungefär av dem, och nu har vi ett lager på knappt 200 böcker kvar. Så att vi har beställt en nytryckning helt enkelt. Samma upplaga, men en nytryckning på 2000 nya ex.
Det är ju skitroligt. Ja, stort grattis.
Tack. Det är jättekul. Och framförallt märkte man att det var destillerierna som började sälja böckerna på egen hand då, när de hade provningar eller sådär på hemsidan. Och det stod i slut på en gång. Så det verkar vara en marknad där också.
Ja, men... Okej, helt ärligt. När jag första gången fick nys om den här boken och när jag såg den här Kickstarter-satsningen, då tänkte jag, men det här är ju fantastiskt, liksom, det ni försöker att skapa. Man såg verkligen och kände verkligen passionen och den här inspirationen ni ville förmedla. Och sen så tänkte man också bara, men hur ska man liksom ro det här i land? Och så sen så hände ju allting med pandemin och så vidare. Och så sen så har ni rott i land. Applåder, grabbar. Hela gänget. Jag vet ju att ni är väldigt många som ligger bakom det här, men jag som ni, ja, det är inte så att jag inte är en nörd när det gäller gin. Även jag kände ju att jag fick ju jättemycket av att läsa boken. Det fanns ju saker, trots att jag intervjuade vissa av de här människorna, så fanns det ju innehåll som jag inte visste om och som blev nytt för mig. Så det var ju väldigt kul att få den här ytterligare dimensionen också.
Kul, det var ju verkligen vad vi siktade på.
Jag trodde inte från början att vi skulle kunna göra klart den, utan det var lite mer så här allmänt. Jag säger det till alla, att vi kommer att göra klart den och sen får vi se vad som händer. För i ärlighetens namn så pandemin har ju rört till lite grann för det man jobbar med i vanliga fall. Liksom.
Mm.
Men vi höll i och vi gjorde det, och det är otroligt stolt över alla i gruppen.
Det är ett gott gäng. Alla är ju inte gin-nördar utan alla har ju olika expertiser och bidrar på olika sätt. Och alla har kämpat sig igenom det här, och som Lore säger att pandemin har ju påverkat oss alla. Vi är ju ganska många här av oss som har företag och så vidare som har haft utmaningar. Men ändå så har vi nog haft ett engagemang och ett driv i det här hela tiden i alla fall.
Det som också är spännande tycker jag, att ni fick ju med så jäkla många i det här arbetet. Ni är ju 11 egentligen som står bakom totalt sett, men sen så om man tänker på tacklistan och man tänker på alla backare som har varit med, så har ni engagerat väldigt många människor i arbetet med boken också. Känns inte det lite speciellt? Det är liksom inte bara en handfull pers som har gjort en bok, utan ni har gjort en bok tillsammans med väldigt många människor under lång tid.
Ja, men så är det ju verkligen. Det är ju någon form. Vi säger att det är vår bok, och då tänker vi ju på backers och producenter och våra ginhjältar som är med i boken och allting. Det är alla som har varit med och bidragit på olika sätt har gjort att det har blivit en så pass bred bok.
Och det var inte bara så att ni gjorde en bok, utan ni tog ju faktiskt och släppte en gin tillsammans med Lydén Distillery också i samband med boksläppet. Skulle ni kunna berätta lite grann om arbetet med den produkten och vad det är för någonting? Hur tänkte ni där?
Ska Lorenzo berätta hur det började med bilden och idén så att säga?
Jo, så var det. Vi skulle ju plåta en framsida till boken. Och vi har ju hållit på att deala fram och tillbaka. Vad ska vi ha på framsidan? Ska vi ha liksom en bild som förklarar en resa? Eller ska vi ha en bild som förklarar exakt vad man får när man köper boken? Det kanske blir lättare rent kommersiellt och så vidare. Liksom. Men i alla fall så tog vi lite bilder då på en person som står och blandar en gindrink. Och sen när vi blev klara så insåg vi att men vi kanske inte ska ha en destilleri på framsidan. För det kanske liksom...
Jag håller med. Jag tycker det är väl ingen dum idé. Det blir ju säkert lite konstigt om man ska stoltsera med en specifik gin på framsidan när man har intervjuat och mött massor av människor längs med vägen. Mer då, vad kan du säga om den här berättelsen? Hur ledde det vidare?
Vi tog en flaska utan etikett. Och sen så la vi på en fiktiv logga faktiskt. Och så vi tänkte, det här ser ut som en svensk ginflaska liksom. Och så la vi in våra svensk gin-logga som var på boken. Uh-huh. Och sen så av en händelse så var det någon i gruppen som hade kontakt då med Lydén. Och så föddes idén, vi gör en likadan flaska. Och på den vägen vart det.
Jag tycker det var jättekul. Och Jens, kan du berätta lite mer om själva produkten?
Det är ju Lydéns vanliga dry gin som är lite skruvad i receptet. Och sen så är den på lite högre procenthalt, 42%. Så att den är väldigt lik den vanliga London Dry. Men med en väldigt speciell etikett. Och sen så de här små skruvningarna gör en hel del på smaken. Så att den är en fantastiskt fin gin.
Har du någon perfect sir på den då?
Ja, det är klart jag har. Jag dricker gärna den som en GT med en neutral svensk hantverkstonic och en skiva blodgrape. Fast absolut bäst är den såklart en dry martini 6-1 med Nolly Pratt och en citronzest.
Jag trodde faktiskt att du skulle nämna dry martinin först, men du gjorde en liten back. Du överraskar mig, Jens.
Bra.
Mer då, det här projektet Gin Sweden, är det det vi ska kalla hela gänget eller konceptet eller vad?
Kalla oss gärna Gin Sweden, det är ju vårt arbetsnamn nu och vi har väl flera idéer och flera projekt framåt tillsammans också.
Ja, men okej, framtiden för Gin Sweden då, vad har ni på G? Det är inte så att ni är utbrända nu förstår jag, utan det har säkert kommit upp massa idéer under arbetet och resans gång.
Det finns mycket idéer men kanske inte jättemycket konkreta planer än. Vi har ju fortfarande, den fasen vi är i just nu handlar ju mycket om att sälja och marknadsföra boken och se till att den kommer in på olika ställen och så vidare. En bok säljer sig inte bara genom att man har gjort den och hamnar på hyllan, utan det är fortsatt stort arbete med den. Sen har vi ju inlett ett samarbete med Veronica som ska arrangera den här svenska gin och tonicfestivalen nästa sommar utanför Örebro i Dyltabruk.
Ja, kul.
Så där kommer vi finnas med på olika sätt. Sen finns det en hel del andra planer, men kanske vi inte ska gå in på här och nu än riktigt. Men vi vilar väl lite i sommar också och försöker sälja boken så gott vi kan och sen så tar vi tag i lite idéer.
Jag tror att det är mycket som är liksom på avvaktande just med pandemin och alltihop också. Man vill kanske liksom, innan man drar in för stora trådar om man säger så. Man vill veta lite grann hur det kommer att bete sig det här fram till hösten och så. Liksom.
Ja, det förstår jag verkligen. Är det någonting ni skulle vilja skicka med till lyssnarna när det gäller just svensken och er bok? Och är det någonting som ni vill skicka med helt enkelt?
Köp boken, köp svensken. Ja, tycker jag är ganska bra.
Ja, jag skulle bara säga att jag är så otroligt tacksam över att det är så otroligt många som har köpt boken redan. Och det är liksom, det är belöningen nog tycker jag, att det finns så många som har sagt så mycket gott om den så på internet. Och jag är verkligen ödmjukt tacksam för det.
Ja, verkligen.
När ska ni läsa in ljudboken då?
Vem ska vara rösten då tänkte
du? Det får vi ju fixa. Men jag tycker verkligen att, nej men seriöst, jag skulle lätt kunna tänka mig att den här skulle passa bra som ljudbok också, för den särskiljs ju så väldigt mycket mot en vanlig klassisk drinkbok bara. Alltså visst, ni har mycket recept och så med, men det borde ju vara en bra idé att få med alla de här storiesarna som finns med. Det skulle ju säkert många uppskatta att lyssna på.
Ja, bra.
Men då missar man ju alla fina bilder, det känns ju lite synd.
Ja, det är för sig sant. Ja, Lorenzo, dina foton är ju faktiskt helt grymma och det märks ju också att många av de här miljöerna som du har fått se nu när du har fått kuska land och rike runt, det är ju ganska få människor förundrat i Sverige och möta liksom både årstider och ja, kust och land och högt och lågt och det är inte alla som får göra det.
Nej, alltså jag är ju väldigt intresserad av natur. Jag har alltid varit det. Så för mig har det här varit som en gigantisk bonus på det sättet att jag har fått vistas jättemycket ute i hela Sverige har jag fått se. Och det hade jag aldrig kunnat göra om jag inte hade jobbat med den här boken. Det har verkligen varit en fantastisk bonus för mig. Jag har fått jättemycket bra kritik om bilderna och sådär. Så det är jag jättetacksam över.
Får ställa ut dem sen någonstans.
Ja, faktiskt. En bra idé.
Det kanske finns en plan där också.
Vem vet. Stort tack för att ni var med här i uppdateringen i Genpodden.
Stort tack.
Och jag är också faktiskt väldigt stolt för att jag blev omnämnd i er fina bok. Så jag säger tack för det också.
Det var så lite självklart.
Ja, men det var ju givet. Vi har ju haft både den här podden och sen så är vi ju inne och bläddrar på din hemsida emellanåt också för lite faktacheck och så. Så att det var givet.
Du har precis lyssnat på Gin-podden med mig, Joakim Lundin. Om du har feedback på podden eller vill komma med tips på innehåll eller bara komma i kontakt med mig så gör du det enklast på ginpodden@gmail.com. Stort tack för att du har lyssnat!